Ja, välkommen till slaget efter 12. Temat idag är alltså Sverige som går till val nu på söndagen. Experter i slaget efter 12 idag är Åsa von Schultz som är professor i allmän statslära vid Helsingfors universitet. Välkommen.
Tack så mycket.
Och Thomas Karv, universitetslektor vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Välkommen.
Stort tack.
Jag heter Filip Sten. Jag tänkte börja med en sån här liten och anspråkslös, jag hoppas ni hör ironin, allmän fråga här. Vad har hänt i Sverige i den svenska politiken de senaste 4 åren? Hur skulle ni karaktärisera den här valperioden som nu tar slut? Det har ju varit stundtals turbulent och regeringsmajoriteten har lite hängt ihop med sinitarra. Men Thomas Karv, vad skulle du säga?
Turbulent är en, skulle jag säga, en väldigt bra beskrivning. Om vi minns tillbaka 4 år tillbaka i tiden stod det ju 129 dagar innan de ens fick en fungerande regering efter att 5 partier ingick i den så kallade januariavtalet. Sen därefter så hankade sig regeringen fram så gott de då kunde. Tills det då blev dags för Stefan Löfven att avgå. Sverige fick sin första kvinnliga statsminister som sista nordiska land. Därefter har ju också regeringen fått avgå någon gång och blivit tillsatt på nytt. Miljöpartiet har lämnat regeringen. Och på högersidan har ju då Moderaterna och Kristdemokraterna närmat sig Sverigedemokraterna. Vilket de inför valet 2018 sa det var en omöjlighet. Så det har hänt mycket på väldigt kort tid.
Mm. Åsa von Schultz.
Ja, jag tycker det var en alldeles utmärkt sammanfattning av Thomas. Han gav de stora breda dragen och turbulent har det onekligen varit. Och själva den här turbulenta valperioden och den svåra regeringsbildning som man upplevde efter valet 2018 har liksom lagt grunden för att förändra svensk politik så att uppställningen inför det här valet är annorlunda på flera sätt. Och det kommer vi kanske in på lite längre fram.
Varsågod och kom in på det genast här.
Det absolut avgörande är ju att det som Thomas lite nämnde, det vill säga hur de borgerliga partierna förhåller sig till Sverigedemokraterna. När man 2018 sa att det är alldeles omöjligt att regera med aktivt stöd av det här partiet så har man nu mer eller mindre formaliserat samarbetet, det vill säga man har pratat ihop sig och kommit fram till att de kan ingå i ett borgerligt block, alltså inte sitta i regering men att man har ett samarbete och kan diskutera budgetfrågor och politikens innehåll med Sverigedemokraterna. Och det betyder då att man på högersidan i svensk politik kan ha ett nytt form, en ny typ av högerblock som består av de Moderaterna som gör anspråk på statsministerposten om man skulle råka bli störst. Det vill säga högerblocket blir störst. Kristdemokraterna och Liberalerna som finns med där, och Kristdemokraterna vill då regera, sitta i regering tillsammans med Moderaterna. Liberalernas position är lite oklarare. Och sen Sverigedemokraterna som stödparti till den här typen, den här högerkonstellationen. Medan då Centerpartiet i Sverige har tagit starkt avstånd från det här. Det gjorde man redan efter 2018s val. Men att man markerar att man vill inte vara med i det som tidigare då var alliansen. Att man, när man tidigare då hörde till högersidan i politiken så har man nu till vänsterlaget istället. Eller det center-vänsterlag där Socialdemokraterna är störst. Så det här är ganska viktigt. Den svåra regeringsbildningen berodde mycket på att Sverigedemokraterna hade vuxit sig starka. I 2018 års val, jag tror att man nådde runt 17% av rösterna. Och samtidigt som ingen ville ha med partiet att göra. Och det var det som skapade den stora låsningen i regeringsfrågan och gjorde det så oerhört svårt. Men nu har man på något sätt kommit fram till hur man ska ha det vad gäller var SD hör hemma och vem som vill kan tänka sig att samarbeta med det partiet. Och det är avgörande. Mm.
Ja, men precis, det är det som Åsa beskriver, att låsningen har luckrats upp. Och kan ju också minnas att redan efter förra valet så blev det på regional nivå och kommunal nivå ute i Sverige ganska välfungerande samarbete mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberaler och så vidare. Så det här samarbetsformatet har ju redan testats på lokal nivå, men nu kommer vi troligtvis också efter det här valet att kunna se det på nationell nivå, vilket då aldrig då har hänt tidigare, och någonting som vi redan var inne på inför valet 2018 framstod som en omöjlighet. Men samtidigt så handlar ju det här också om enkel vad ska jag säga, valmatematik och ett maktbegär. Att Moderaterna och Kristdemokraterna konstaterar att det här enda sättet att de ska komma till makten genom att ta stöd av Sverigedemokraterna, för annars är det helt enkelt omöjligt att utmana det röda blocket. Men då samtidigt så har ju från moderat håll speciellt det här på något sätt retoriskt framlagt som att Sverigedemokraterna har förändrats, blivit en annan typ av parti, de har mognat och tonat ner det här värsta utlåtandet. Men det är ju, som jag ser det, ganska rent sagt bullshit. Det är ju inte Sverigedemokraterna som har förändrats, utan det är övriga borgerliga partier som har närmat sig Sverigedemokraterna, vilket också har möjliggjort att ett samarbete nu kan kännas mer naturligt än vad det tidigare har gjort. Så det har ju varit en förskjutning högeråt, men den här förskjutningen kan också förklaras av enkel valmatematik och maktbegär. För alla partier vill ju komma till makten och få omsätta sin politik i praktiken. Det är ju därför verksamheten grundar ju på att de ska faktiskt få bestämma.
Samtidigt är det ju som från, särskilt kanske från socialdemokratiskt håll, så har man ju tyckt om att använda Sverigedemokraterna som någon sorts spöke att skrämma väljarna med.
Och det har ju funkat helt bra fram tills nu.
Jag skulle säga att det fortfarande är en viktig del av Socialdemokraternas valstrategi. Att hota med att vad händer om inte Socialdemokraterna eller vänster-centersidan alternativet i regeringsfrågan blir störst efter valet. Jo, då kommer Sverigedemokraterna att få inflytande över svensk politik i ett regeringssamarbete med Moderaternas, under Moderaternas ledning. Och det här använder man ganska starkt i valrörelsen som en hotbild fortfarande då. Mm.
Ja, samtidigt har också Socialdemokraterna kanske ändrat sin retorik sen Stefan Löfven avgick och Magdalena Andersson tog över. Hon har ju också haft ganska intressanta uttalanden kring integration, att hon inte vill säga att man i Sverige ska ha Little China, Little Italy eller Somalitown. Det här uttalandet som fick ganska stora rubriker i Sverige här för två veckor sedan. Och det är ju en typ av retorik som man kanske inte har hört från socialdemokratiskt håll tidigare. Eller i alla fall inte från toppen i socialdemokratin. Och det här är ju också ett sätt att kanske lite flörta med möjliga högerväljare som inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna, men fortsättningsvis vill ha en hårdare typ av invandringspolitik, en annan typ av integrationspolitik. Så det här är ändå lite en typ av röstfiske till högersidan från Magdalena Andersson.
Ja, på högerkant.
Jag tänkte bara att det här, när Thomas tog upp det där med den förändrade retoriken från Socialdemokraternas sida, så det är egentligen en av de här andra punkterna som jag ser som ny i svensk politik. Det vill säga att det har skett en stor förskjutning i hur man förhåller sig till invandring och integration. Och den förskjutningen har, precis som Thomas pekar på, inte bara skett bland moderater eller liberaler, kanske knappast alls bland liberaler, men hos KD som då vill samarbeta med Sverigedemokraterna, utan det har också skett i Socialdemokraternas politik i en väldigt stor utsträckning. Så här har vi sett både ett ökat fokus på de här frågorna i valdebatten. Det handlar om invandring och integration, också med mycket lag och ordning av de här gängskjutningarna som har fått gänguppgörelserna som har fått en väldigt stor uppmärksamhet i valkampanjen. Men man ser väldigt tydligt att det finns en annorlunda politisk linje bland Socialdemokraterna. Men jag tänker att det är viktigt också att förtydliga det här, att det handlar inte nödvändigtvis om vänster- och högerpolitik, utan det handlar om den där andra dimensionen i politiken som har blivit mycket viktigare i de flesta västländer, det vill säga värdekonservatism kontra värdeliberalism. Så att det är mer den dimensionen snarare än klassisk vänster- och högerpolitik som handlar om skattefrågor och fördelningsfrågor i samhället.
Men om jag ändå fortsätter lite på det där, så på högerkanten så poängteras det ganska mycket om hur illa det har blivit i Sverige. Man ska ta tillbaka kontrollen, man ska få ordning på Sverige. Här citerar jag nu lite sådana valslogans. Hur tolkar du det, Thomas Karv? Är det någon sådan sorts...
Ja. Det är väl klart att oppositionspartier gynnas av att måla upp en sån bild att allting på väg åt skogen i landet i fråga och enda räddningen är att vi byter ut sittande regering. För det är klart att nuvarande regering har ju... Eller Socialdemokraterna har styrt det senaste 8 åren och mycket av det dåliga inom situationstecken som händer i Sverige kan ju då läggas på deras ansvar. Så det är klart att oppositionen gynnas av att det kommer rubriker om gängkriminalitet och skjutningar och långa vårdköer och liknande. Att det här spelar ju dem i händerna. För att klart Socialdemokraterna har ju haft chansen under 8 år och det här resultatet. Kanske det är dags nu då att vi testa på någonting nytt ifall vi inte gillar resultatet. Och så det är klart att måla upp en sån här typ av bild av Sverige så tjänar de på.
Jag tycker faktiskt att regeringen också har målar upp en mörk framtidsbild. Det gör man ju naturligtvis inte för att säga att vi har sett till att allting går åt skogen. Att Thomas helt rätt, det där är mycket lättare när man är i opposition att använda det och mycket mer effektivt. Men själva framtidsscenariot och den verklighetsbeskrivning som nästan alla svenska partier för närvarande använder sig av eller målar upp är ju verkligen ingen positiv bild. Det är mycket om gängkriminalitet och förlorad kontroll över integrationsfrågan. Det handlar om energikris som står för dörren och en potentiellt ekonomisk kris som följer av Rysslands invasion i Ukraina. Så att det är ju inte någon ljus framtid. Tidsbild som vi får av något parti i den här valrörelsen.
Mm. Det är speciellt det där om energikrisen som har diskuterats mycket i debatterna, så söker Magdalena Andersson skylla de höga energipriserna att det är Putinpriser, att det är på grund av kriget i Ukraina, medan då högersidan försöker skylla det här på Socialdemokraternas beslut att lägga ner kärnkraftverk och liknande. Så att det är intressant hur
Men Sverige har väl också förändrats. Det här pratet om utanförskapsområden, gängkriminalitet, inte det är ju bara tomt prat heller. Nu har det väl skett en ändring i liksom... Ja, alltså faktum är väl att också det svenska samhället i viss mån har blivit mer segregerat.
Statistiken visar att antalet skjutningar aldrig varit så högt som det är nu. Och segregationen är ju ett problem och det verkar ju de flesta vara överens om att det har misslyckats. Men hur ska man göra om det här? Alltså vad kan man göra? Vilka möjligheter finns det? Väl kanske där partierna är väldigt oense. Att ska mer poliser? Ska det bli hårdare straffskala som till exempel Moderaterna går in för? Ska man försöka öka på återvandringen som Sverigedemokraterna vill framföra? Eller ska man satsa på att bygga upp välfärden för att det sättet få mer resurser till dessa utsatta områden som man pratar om från vänsterkanten? Alltså alla är överens om att det här har inte gått bra, men lösningarna, så där skiljer de sig åt.
Åsa von Schultz.
Nej, jag kan inte annat än instämma. Jag tycker att det var en jättebra analys av Thomas. Så är det. Man har olika syn på vad man ska göra, men verklighetsbeskrivningen är negativ eller den delar man i stor utsträckning just nu. Och det som är framförallt nytt, det är ju inte så att inte de här frågorna har varit, eller att det inte har funnits ett segregerat samhälle under en lite längre tid än just bara nu i Sverige, utan det är ju någonting som har vuxit fram under lång tid. Skillnaden är att nu pratar man om det. Det fanns ju en lång period när framförallt, eller egentligen Moderaterna också, de flesta etablerade partier utom Sverigedemokraterna ville inte ta den här diskussionen. Inte i samband med val, men inte heller annars, utan man liksom undvek att problematisera och diskutera de här frågorna. Och nu har det liksom exploderat och blivit en väldigt viktig fråga, den viktigaste på dagordningen för många väljare.
Mm. Exakt det som jag säger. Det är ju väldigt intressant fenomen. Tidigare har man försökt sopa den här diskussionen helt under mattan, men nu kan man äntligen då, inom citationstecken, faktiskt diskutera dessa frågor öppet, vilket verkar ha varit omöjligt tidigare. Att det tog lång tid för svenskarna att komma till insikt att det är okej att diskutera dessa frågor öppet, och man är inte bara främlingsfientlig för att man problematiserar att kanske allting inte har gått som på räls med vår integration, vilket är intressant.
Jag kopplade det där ganska mycket med den här folkhemstanken på något vis, att man inte fick föra fram de här baksidorna liksom, med tanke på att det byggt upp ett så fint välfärdssamhälle. Är den här kanske i dagsläget något romantiska folkhemstanken, är den som helt begravd i svensk politik idag?
Ja, bra fråga. Jag tror ju att det är väl folkhemstanken som till exempel Sverigedemokraterna försöker lyfta upp, att tänk hur bra det var i Sverige på 60-70-talet när alla hette Svensson och Nilsson och allting var bra. Men att det är väl nog kanske inte det någonsin varit så i Sverige att allting bara har varit bra, allting har funkat. Det har alltid funnits problem. Så inte vet jag riktigt min analys av det, att ett folkhem är någonting som låter väldigt bra på pappret. Det var någonting som var fint, det fanns en gång i tiden. Men i Sverige har man ju också, vi kommer in på ett sidospår här också, men luckrat upp det här hela att staten ska ta hand om individer från vaggan till dörren. Att mycket av det svenska folkhemssektorn har ju liberaliserats och privatiserats. Alltså Sverige, det är ju inte staten som styr Sverige längre, fast nu kanske vissa vill få att framstå på det sättet. Utan Sverige styrs ju av företag på ett annat sätt än det var på 50-60-talet, när faktiskt staten styrde från vaggan till döden. Och det här är ju också ändra Sverige i grunden. Det är nog bara en sån nuvarande skolsystem i Sverige med friskolor och liknande. Att det var ju skulle någon ha föreslått ett sånt system på 50-60-talet, skulle man ju blivit utskrattad. Vad pratar du för någonting? Att det där, så där kan man ju inte ha ett utbildningssystem. Medan nu är det så pass etablerat i Sverige så det går inte att ändra på, fast många av partierna verkar vilja ändra på det. Men det var ett sidospår.
Om jag får tillägga så ska jag säga att kanske jag reagerar en aning på den här svartvita beskrivningen. Att det är ju inte antingen eller. Det är ju inte så att staten tidigare hade full kontroll och kunde styra allt i Sverige, och därmed talar vi om ett folkhem där, som tog hand om sina medborgare, och att nu har detta rasat och stämmer inte längre och det är företag som styr. Den sanningen ligger ju någonstans däremellan egentligen under hela den här perioden, men det har skett en förskjutning mot en allt mindre statlig styrning och allt större inblandning av privata aktörer, till exempel på skolområdet, som är en jätteviktig politisk fråga i det här valet. Men det är ofta så att vi har ju en tendens att romantisera det som var förut och förenkla och på något sätt skapa en bild av idealbild av hur vi tror att det var. Och det är ju precis som Thomas säger, det är ju det som Sverigedemokraterna i stor utsträckning gör. Och så nu ser man att okej, samhället har gått sönder och att det beror på en mängd olika saker. Ur deras perspektiv beror det på att invandringen har varit för stor. Men vi ska ju också komma ihåg att Sverige har ju haft stor invandring, omfattande framförallt arbetskraftsinvandring under flera olika perioder under 1900-talet. Så att det är helt enkelt, det finns många sidor av det här och det är lite besvärligt att bena ut riktigt vad som är hönan och ägget och vad som orsakar vad.
Nå, förutom den här interna säkerheten så är ju också den yttre säkerheten med hela NATO-frågan ett ämne inför valet. Socialdemokraterna, de fick ju göra en kovändning i den här NATO-frågan. Hur tycker ni det har tagits emot av väljarna?
Överraskande bra skulle jag säga. Jag skulle generellt lite förvånad över att försvarspolitiken inte har diskuterats mer i den svenska valdebatten än det faktiskt har gjort. Det var ju en hård debatt under hela våren inför det faktiska beslutet att ansöka om ett NATO-medlemskap. Men sen har hela debatten lite dött ut, för det finns ju ändå någon typ av samförstånd mellan partierna om att det här var bra, rätt beslut att ta, om man bortser från Vänsterpartiet och till viss del Miljöpartiet. Så att det här har lite, kommer vi sidan om mer viktiga saker som det har diskuterats?
Ja, det här gick ju precis som Socialdemokraterna önskade. Det vill säga, man ville absolut ha den här frågan avgjord innan man går in i den intensiva valkampanjen, och det lyckades man. Det var ju också därför det var en av anledningarna till att samarbetet var så tätt med Finland och att man tajmade liksom alla beslut. Så det var naturligtvis bråttom, och det fanns många andra saker som stod på, som gjorde att det här var en väldigt synkroniserad process. Men för Socialdemokraternas del var det absolut avgörande att ha Finland stöd i den här och kunna hänvisa till Finlands process samtidigt, för att dels göra det snabbt, dels för att få igenom det internt i partiet, för att komma över de tveksamheter som partiet hade inför det här beslutet. Som man var ju delade. Det fanns en del av partiet som var för ett NATO-medlemskap och en del som var tveksam eller till och med emot NATO-medlemskap. Så nu fick man klarat av den här konflikten och potentiellt internt svåra frågan innan valkampanjen. Och nu kan man låta bli att diskutera det, för nu finns det en enighet i Sveriges riksdag om att det här är rätt beslut. Och saken är utagerad helt enkelt.
Nu de här senaste dagarna så har kärnkraften seglat upp som ett hett debattämne inför det här valet. Hur ser ni på det? Alltså, det är ju någonting som fast man nu skulle besluta genast efter valet att nu börjar vi bygga nya kärnkraftverk i Sverige, så det är ju verkligen en långsiktig sak. Hur rimligt är det att det här blir en valfråga?
Nej, alltså kärnkraften är en fråga som de flesta har en åsikt om, fast man kanske inte är insatt så tycker man någonting. Det kanske inte är så binärt om man är för eller emot, men man lutar i alla fall åt en deras riktning. Och det är ju klart att i Sverige har man ju gått in för en politik att lägga ner kärnkraft och ersätta det med andra energikällor, och därigenom har man gjort sig beroende då av vad ska man säga, geopolitiska utvecklingar, som till exempel det som har hänt i Ukraina. Men då ska vi komma ihåg att inte det är något nytt att kärnkraften diskuteras i Sverige, att man har ju folkomröstat kring detta i tiderna. Men det som har varit intressant är att frågan har varit relativt begravd de senaste, vad ska man säga, 10 åren, om man vill uttrycka sig i sådana termer. Men nu har det ju blivit en... För det är ju klart, det är ju enkelt för högersidan att plocka billiga politiska poäng på det här också genom att beskylla Socialdemokraterna för att ha kört ner kärnkraften i Sverige. Medan Socialdemokraterna skjuter ifrån sig ansvaret och säger nej, inte alls gått till på det sättet, utan att det har varit marknaden. Marknaden har sagt att det är bästa möjliga att vi kör ner kärnkraften och ersätter det och på det sättet försvara sig. Men att det är ju komplicerade saker. Men att det är ganska bra tacksamt tema att diskutera i valdebatter, för att kärnkraft är någonting som ändå engagerar.
Ja, det stämmer ju verkligen att kärnkraft engagerar, för det är en enkel fråga att ha en åsikt om, och nu är den ju högaktuell i takt med att människor känner av eller riskerar att snart känna av de höjda elpriserna och när vi diskuterar tillgången på el. Så det är ju högaktuellt verkligen. Jag tänker att det kan vara viktigt att komma ihåg och påminna om att Sverige har egentligen regeringen, alltså Socialdemokraterna, har ingått då en överenskommelse med Moderaterna och Centern och Liberalerna, tror jag, som heter energiöverenskommelsen. Den är från 2016. Och då har man alltså kommit överens över blockgränsen om att avvecklingslagen som fanns om att avveckla kärnkraften, som var då ett historiskt beslut, att den avskaffas. Och sen har man också överens om att då regeringen tillsammans med oppositionen, en stor del av oppositionen, att det är tillåtet att anhålla om prövningstillstånd för att få bygga fler reaktorer. Så att det är inte alls så att regeringen har haft en så entydig politik att man är emot kärnkraft och man vill inte bygga mer, utan man säger att det är okej att anhålla om att för privata aktörer att anhålla om att bygga mer kärnkraft i Sverige. Så det är lite av en mellanläge nu. Det har skett en förändring i förhållningssättet, partiernas förhållningssätt till kärnkraften. Och det finns egentligen någon slags överenskommelse om att det är okej att bygga mer kärnkraft i Sverige. Men Socialdemokraterna är ju inte de som säger att vi vill gå in och sponsra sånt och understödja det och initiera det, utan Men om en privat aktör vill agera på det området så kan det prövas och det är helt okej. Moderaterna däremot vill ju gå in och stödja den här typen av verksamhet för att få igång en aktiv utbyggnad av kärnkraften igen. Så att här, där finns det en skillnad i politik. Men i grunden finns det alltså en överenskommelse om över blockgränserna om energipolitiken.
Vi var redan här tidigare lite in på eventuella regeringskonstellationer efter valet, men om vi kikar lite på det här möjliga valresultatet här nu, de opinionsundersökningarna, kan man dra några riktiga slutsatser det i det här skedet?
Det var ganska dött lopp, ja, de senaste mätningarna, det är helt jämnt att 175-174 såg jag väl att Aftonbladets senaste mätning visade att det skulle bli ifall deras siffror stämmer. Men så såg jag också en mätning från SVT här var det igår som visade att den röda sidan har litet försprång. Så att summa summarum så är det helt omöjligt nu att spekulera hur den faktiska utgången kommer att gå och vad det kommer att betyda. Det enda som man kan vara riktigt säker på att oberoende hur det går så kommer det nog bli hårda förhandlingar som väntar efter valet och det kommer bli otroligt, otroligt jämnt. Hårdare förhandlingar kanske ifall det är vänstersidan som vinner än ifall det skulle bli så att det skulle vara högersidan som vinner. För jag misstänker att på högersidan har de kanske mer samförstånd kring de här viktigaste frågorna än vad man verkar ha på vänstersidan i alla fall.
Åsa von Schulz.
Ja, jämt är det ju verkligen. Det är ju ingen som vet hur det kommer gå. Det kan faktiskt bli så att vi inte ens har ett valresultat. Eller vi har ett valresultat, men det kanske inte blir ett avgörande regeringsfråga på valkvällen på söndag. Utan att onsdagsrösterna, som då är sena förtidsröster och utlandsröster, avgör. Man har alltså en röst. Räkningsomgång också på onsdagen av de där, som till exempel jag själv som röstade igår på Sveriges ambassad i Helsingfors. Den typen av sena utlandsröster kommer då att rösta eller kommer att räknas på onsdagen tillsammans med de sena förtidsrösterna. I Sverige kan man till och med förtidsrösta på valdagen om man inte skulle råka vara i sin egen närheten av den vallokal som man borde avlägga sin röst i, så kan man så förtidsrösta på i en annan kommun eller på ett annat ställe. Och de här räknas då senare, så att det kommer bli oerhört spännande som det ser ut nu.
Nå, är de här blockgränserna, är de helt fasta? Är de liksom fullständigt fastgjutna?
Det fick man lära sig efter förra valet att nej, de är inte helt fastgjutna. Att ifall man kommer ett sånt parlamentariskt läge att ingen lösning går att få, så var det ju bevisligen funnits kompromissvilja bland Centern och Liberalerna i det senaste fallet. Och Centern har ju nu därefter då övergått till den vänstra sidan, om man uttrycker det så, fast de är ju inte på något sätt bekväma att höra till på den vänstra sidan, eftersom de ändå är ett borgerligt parti. Och nu kan man väl tänka sig ett sånt scenario att Centern också, ifall inga andra möjligheter finns det för en fungerande regering, bestämmer sig för att hoppa tillbaka till den högra sidan, trots att en sån regering behöver stöd av Sverigedemokraterna. Jag tror att det kommer bli så, men det är i alla fall en möjlighet. Samtidigt har jag också läst spekulationer i att det skulle kunna bli en koalition mellan Moderaterna och Socialdemokraterna ifall de tillsammans skulle kunna få en majoritet. Någonting som förstås känns omöjligt i dagens låsta läge. Men mycket kan hända sen när rösterna faktiskt har räknats och en deras sidan inte lyckas få ihop en fungerande regering. Att då måste man ibland tala med fiendesidan för Sveriges bästa, om man uttrycker sig så.
Ja, Åsa.
Ja, tack. Jag tänker som så här att eftersom nu den här frågan med Sverigedemokraternas hemvist på något sätt har löst sig, så ser vi en stabil, mycket stabilare situation och mycket mer förutsägbar situation nu vad gäller hur regeringsbildningen kan arta sig än vad vi gjorde 2018. Så jag tror faktiskt inte att vi kommer att se någon uppluckring av de lag eller block som nu går till val på något sätt i någon slags lös formation och säger att vi vill regera med stöd av varandra. Det tror jag inte vi kommer att göra. Däremot så tycker jag att det ska bli jättespännande att se vad som händer inom högerblocket om det är så att Sverigedemokraterna blir större än Moderaterna, vilket det nu i de senaste mätningarna, det är mycket osäkra siffror för det korta mätperioden, men det ser ut att det finns en tendens till att Sverigedemokraterna har gått om Moderaterna i opinionsstöd. Om Moderaterna då på något sätt har den här rollen, eller vilket de har, att de säger att de vill vara statsministerparti om den högra sidan i politiken blir störst, då kommer alltså att det mindre partiet, det näst största partiet i det här blocket, att inneha statsministerposten, medan det största partiet inte ens ingår i regeringen så som de har talat om att de vill bilda regering innan nu inför valet. Och det skulle vara en ganska intressant situation. Jag undrar vad som hände där. Det blir spännande att följa om vi får ett sånt scenario.
Ja, absolut.
Eller om det utkristalliserar sig på det sättet.
Ja, precis som Åsa säger, att det är ju faktiskt en realistisk möjlighet utgående för opinionsmedierna att Sverigedemokraterna faktiskt blir störst. Och det skulle vara väldigt konstigt då ifall det faktiskt blir så att Moderaterna får statsministerposten. Eller så kommer det ju att troligtvis bli, men det skulle kännas väldigt bakvänt på något sätt. Samtidigt har vi också ett parti på vänstersidan, Miljöpartiet, och ett parti på högersidan, Liberalerna, som riskerar att hamna under spärren på 4%. Och ifall det skulle då ske, så skulle det ju totalt ändra på förutsättningen för regeringsbildning. Nu, allting tyder på att de kommer att klara sig, men det finns ändå den där osäkerhetsfaktorn. Och orsak till varför de klarar sig är ju stödröster. För när partierna balanserar på gränsen att hamna under, så då får de stöd av väljare från övriga partier för blockets bästa, så att säga.
Så någon sån här möjlighet till någon sorts blocköverskridande samarbete i mitten då, till exempel mellan Socialdemokraterna och Moderaterna, det har väl aldrig skett i Sverige, men att det är bara politiska drömmar.
Ja, alltså det är ju inte realistiskt, men att jag har läst spekulationer kring det. Så.
Jag instämmer, det är inte realistiskt, speciellt inte i den här situationen. I en krissituation så är det ett tilltag som kan fungera, alltså typ när man står inför krig eller annat. Men i den här situationen där det ändå finns två tydliga alternativ i politiken, så ser jag inte det, att det skulle vara troligt att det händer.
Men däremot så tog det ju risken vara helt reell i varje fall att Sverige hamnar i någon sorts liknande regeringsvakuum nu som efter det förra valet.
Nej! Det tror jag inte alls, nej. För att då var Sverigedemokraterna vågmästare, och en stor vågmästare, eller på något sätt stå utanför och kunde kontrollera eller låsa. Det skapade en låsning i systemet. Nu är Sverigedemokraterna inkorporerat i högerlaget, eller i högerblocket, och då har vi inte samma svåra situation. Däremot så finns det inom varje block eller inom varje lag spänningar och problembilder som kan göra att det tar lite tid. Men situationen är nog betydligt klarare och tydligare än vad den var 2018 förut, så att, som Thomas var inne på, att alla partier faktiskt som nu ligger över spärren på 4% lyckas få mer än 4%, för då blir det liksom en klar situation.
Ja, jag instämmer absolut med så här att det, förutsättningarna är mycket mer klara nu än vad det inför det förra valet, just eftersom att Sverigedemokraterna har välkomnats in i värmen. Men och detta då speciellt på högersidan, för där tycker jag att saker och ting är väldigt klara ifall de lyckas få en egen majoritet. Men på vänstersidan, ifall det blocket faktiskt får majoritet, då tror jag nog det kommer vänta extremt hårda förhandlingar för ett fungerande regeringsunderlag, för där finns det nog konflikter.
Okej. Till sist här, vår sändningstid börjar ta slut, men det där, jag vill ändå fråga er. Historiskt sett så har ju ofta det här valresultatet i Sverige, man har gärna liksom vill säga att det påverkar nog också hur det går i riksdagsvalet i Finland då ett halvår senare. Vad tror ni om det kommer det att påverka någonting?
Enkelt svar, nej.
Instämmer i detta enkla svar. Ja, det är helt enkelt det. Ja.
Precis. Där säger jag tack till Åsa von Schultz och Thomas Karv. Ni har lyssnat på Slaget efter 12. Mitt namn är Filip Sten, och jag ska passa på här att puffa för en valvaka på söndag kväll, där du, Åsa von Schultz, är delaktig i också, visst?
Ja, det stämmer. Det ser vi fram emot.
På Yle Arenan på söndag kväll, då får man följa med rösträkningen i realtid också på Svenska Yle. Tack, här slutar slaget efter 12. Mitt namn är Filip Sten.